Året är 1918 och Finland har bara varit självständigt i ett år. Landet är i spillror efter inbördeskriget som har krävt otaliga liv och tusentals krigsfångar trängs i läger runt om i Finland. Den här sommaren börjar ett virus spridas i rasande fart i hela världen. Om någon i din närhet smittas så kommer det med största sannolikhet snart vara din tur. Mörka fläckar i ansiktet, den värsta huvudvärken du kan tänka dig och en frossa som går in i ben och märg. Ja, det låter illa nog. Men när dina lungor fylls av en vätska som får dig att drunkna inifrån, då är mardrömmen ett faktum. En mardröm som kommer att kräva mellan 50 till 100 miljoner liv i världen.
Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
Vad var det som gjorde spanska sjukan till den värsta pandemin någonsin? Hur drabbade sjukan det finska folket? Och hur kommer det att gå för oss om en liknande pandemi slår till igen? Det ska vi ta reda på idag. För att ta oss an den här otroligt dödliga sjukdomen idag så har jag med mig Heini Hakosalo som är universitetslektor och Asko Järvinen som är infektionsläkare. Kul att ha er med.
Tack.
Tack.
Asko, jag tänker att jag vänder mig till dig allra först. Vad händer med mig om jag har smittats med spanska sjukan?
Du får influensa, alltså andningsvägsinfektion, och om det går illa så kan du få en följdsjukdom eller en så pass svår infektion att du får en svår pneumoni, alltså en lunginflammation som orsakas av viruset som gör dig svag.
Heini, du har forskat väldigt mycket om just spanska sjukan i Finland. Kan du berätta, när kom spanska sjukan till Finland?
Epidemin började i slutet av juni 1918. Och fallantalet började först stiga i Helsingfors och sedan i garnisonsstäderna och andra stora och mellanstora städer.
Vad är det då som gör att spanska sjukan var en så otroligt dödlig sjukdom?
Det är varje gång som det kommer en ny sorts influensavirus som vi inte har motståndskraft mot, så då är det en större andel av människor som insjuknar. Och sen blir liksom sjukdomen också svårare. Och med spanska sjukan, som vi såg egentligen med svininfluensan sen 100 år senare nästan, den var egentligen ganska kraftig för unga människor. Unga människor blev riktigt sjuka, allvarligt sjuka också.
Och Heini, går det att säga vem som drabbades mest då i Finland? Eller var det alla samhällsgrupper som drabbades av spanska sjukan? Eller fanns det någon som var lite mer utsatt?
Det som Asko sa, det att det var unga vuxna, folk mellan 20 och 40 som var mest utsatta. Det här är en av de saker som skiljer spanska sjukan från vanliga influensapandemier. Och det är också en sak som ökade bördan på samhället och ekonomin. Eftersom människorna i de här åldersgrupperna ofta hade små barn och var de mest aktiva på arbetsmarknaden också. Regionellt sett var de isolerade kommunerna i glesbygden som var särskilt sårbara. Enar-katastrofen är ett välkänt exempel från Finland. Spanska sjukan kom till den lilla och isolerade Enar-kommunen i början av 1920. Och när den avtog 3 månader senare var nästan 200 Enarebor, nästan 10% av befolkningen döda. Och 120 barn var föräldralösa. Om vi tänker på individer så var det människor som till exempel fångarna i Dragsvik som var de mest sårbara. Det vill säga människor som var försvagade av hunger och extrem stress och som inte fick någon adekvat grundvård.
En sjukhistoria. Innan jag började arbeta som fångväktare på fånglägret i Dragsvik var jag rätt så säker på vad helvetet är för slags plats. En evigt brinnande eld och plågor som aldrig upphör. Men nu vet jag att inget kan vara värre än det som händer här varje dag. Lägret är sedan länge överfullt och fångarna dör som flugor. Även om jag tycker att det är helt rätt att krigsbrytare får spendera de sista dagarna i sina liv i fångenskap, så är till och med detta rent av omänskligt. Det går inte att säga vad som är värst med att spendera dagarna här. Att se tåglassen anlända från norra Finland med nya fångar så gott som varje dag. Män och kvinnor täckta av så mycket löss att det myllas som myra kring en sockerbit. Intagna som ber om att bli arkebuserade istället för att dö av svält. Att allt fler dör i vad som verkar vara en synnerligen elak hosta. På somliga syns det på långt håll att det är sjuka. Hålögda med mörka fläckar i ansiktet liknar fångarna gastar ur mörka segnar. Liken samlas på hög. Och det är inte ovanligt att en fånge som är riktigt illa, däran i hostan och feber, hamnar i högen innan döden ens tagit dem.
Intressant att det var fånglägret där, Dragsvik, som det spred sig riktigt ordentligt. Och hur kommer det sig då att den här spanska sjukan, alltså att den spred sig så otroligt snabbt, inte bara i Finland utan över hela världen? Vad är det som gör den så smittsam?
Så när man inte har någon motståndskraft, influensa går ju runt i världen varje år. Och det är en liten del av människor som alltid får den, kanske 10% upp till 30%. Och då när det kommer en ny influensa när man inte har motståndskraft, så då blir den värre och då är det fler som insjuknar. Och sen om den ännu råkar vara en sån virustyp som vi just talar här, att den orsakar en svår lunginflammation, så kan sjukdomsbilden bli värre. Och så var det med spanska sjukan.
Och det var också sociala orsakerna i åren 1918 och 1920. Det första världskriget hade rasat nästan i 4 år och hade försvagat både människor och infrastrukturen. De stora kejsarrikena Ryssland och Österrike höll på att rasa samman också, och det gjorde nästan Tyskland också. Så att förhållandena i många länder var kaotiska med fortsatta strider och massor av flyktingar och soldater som strövade omkring. Och i krigande länder arméns behov kom först, men i några länder tog armén också initiativet i sjukdomskontrollen.
Fanns det något sätt som man försökte bota spanska sjukan på? Eller var det bara att man lämnade folk lite åt sitt öde? Försökte man hjälpa dem på något sätt?
Jag tror att det var klart för de mesta läkare att det fanns inget effektivt botemedel. Men man försökte till exempel lindra feber med kamfär, aspirin och kinin. Det finns inga antibiotika eller antivirala läkemedel på tiden. Finska läkare ordinerade sprit men varnade om att bada bastun. Men desperata människor försökte naturligtvis allt möjligt som man gör när det gäller liv och död. Men det bästa man kunde göra var att förse patienten med bra grundvård.
Okej, så att undvika bastubad men dricka mycket sprit, var det någonting som man ordinerade med andra ord?
Jo, eller kanske inte mycket men lite för medicinskt utsikte.
Det är väl alltid så att lite tröst måste en läkare ge. Det var kanske det som man kunde ge då.
En sjuk historia. Nu när sommaren 1918 börjar lida mot sitt slut undrar om det finns något som kan göra mig förfärad längre. Det har varit mycket varmt tidvis, uppemot 30 grader, och det har inte gjort hanteringen av de döda kropparna lättare. Om man ens nuddar i en fånge som ligger död så kryper det ut mängder av flugor ur både mun och näsa. Till en början fick det mig att kräkas i munnen. Men nu har jag på något sätt vant mig. Den här sjukdomen som tar livet av flera fångar för varje dag som går har också börjat märkas bland de som arbetar i lägret. Om man hör att det klagas på ont i huvudet och värk i kroppen kan man förbereda sig på att det kommer att gå utför. Hör man samma person hosta allt mer är det säkert att det snart ligger ännu ett lik på högen. Vi försöker att skilja på sjuka och friska så gott det går. Om det är så att stanken från det sjuka och döda som ligger bakom att så många får hostan. Jag blir inte förvånad när jag själv börjar känna mig dålig en dag i september. Magen gör uppror och huvudet dunkar på ett sätt det aldrig tidigare gjort. Att ta mig upp ur sängen känns som en omöjlig uppgift. På På något vis tar jag mig till fånglägret för att påbörja min arbetsdag, men jag blir omedelbart hemskickad. Bara det gör mig livrädd. Det råder stor brist på fångvaktare vid det här laget. Om man blir ombedd att försvinna måste det vara allvarligt. Men det orkar jag inte tänka på när jag rasar ihop halvt medvetslös i min säng.
Som sagt så spred ju sig spanska sjukan över hela världen med en rasande fart, spred sig också i Finland. Jag tänker lite på dagens läge med coronapandemin, att informationsflöde är så otroligt snabbt idag. Men hur var det under den här tiden då, 1918 och framåt, när det var som värst? Visste folk vad det var som hände, att det var någonting som spred sig, en jättefarlig sjukdom? Visste folk runt om i Finland om vad som hände?
Jo, vi hade ju pressen då också, och Medicinalstyrelsen gav utlysning, så jag tror att man kan säga att man visste, men proportionerna av katastrofen, de kom uppenbarligen efter lite tid.
Så att det är inte som idag, nu har vi Twitter och Facebook och liknande. Hashtag spanska sjukan, det var ingenting som förekom förr alltså, men det kanske hade varit bra om det gjorde det. Kan man dra några likheter mellan hur det var då 1918 och framåt? Finns det någonting några gemensamma drag som vi har med dagens läge med coronapandemin? Finns det några likheter med spanska sjukan?
Jag tror att den största likheten är det att vi har befolkningen som inte har mött det nya viruset. Så att man har ingen motståndskraft. Så det är alla är utsatta och alla kan bli smittade. Och på det sättet är coronaviruset också farligt på samma sätt som influensa. Skillnaden kanske är det att coronaviruset drabbar värst de äldre människorna. Att unga sparas och i synnerhet barnen får en lindrig sjukdomsbild. Men att annars är ju situationen lika. Och samma såg vi egentligen med svininfluensa också. Det var delvis det att viruset av någon anledning så drabbar värre de yngre eller medelålders människor. Men att de som hade levt under spanska sjukans tid eller de åren efter, för att virus cirkulerar ju alltid många år efteråt bland oss. Så de sparades ganska mycket. Egentligen hade de äldre liksom kunde ha antikroppar mot spanska sjukan.
Jag har läst någonstans att drabbas av spanska sjukan när det väl har gått så pass långt att man kanske inte har så jättelång tid kvar, att det är som att drunkna inifrån. Finns det någon grund i det, Asko? Eller vad är det som händer egentligen? Kan man säga att kroppen dränker sig själv? Eller vad är det som händer med lungorna?
Det blir en lunginflammation som viruset orsakar. Då liksom kommer det vätska in i lungorna. Inifrån, alltså från egna vätskor. Och då blir andningen svår. Det är just den här andningssvårigheten som är den värsta som man befruktar. Då hade man ju inte några konstgjorda mekaniska andningsmaskiner eller annat att tillgå under spanska sjukan. Och samma sak är det idag med covid-19, att de som är svårast sjuka så lider just av andningssvårigheter.
Idag så försöker vi ju på olika sätt förhindra smittspridningen av just covid-19. Vi har lite så här, ja, med social distansering och tvätta sig noga och liknande. Heini, gjorde man några liknande åtgärder under spanska sjukans tid för att hindra smittspridningen?
Jo, det finns ganska intressanta likheter mellan de här två pandemierna. I stort sett fanns det två sätt att försöka förhindra smittspridningen i spanska sjukans tid, nämligen farmaceutiska och icke-farmaceutiska. Influensavacciner tillverkades faktiskt och användes, fastän man brukade gömma dessa försök eftersom vi nu vet att de var förgäves. De icke-farmaceutiska metoder var ungefär samma som har använts mot corona under det senaste året. Myndigheterna uppmanade eller befallde människor att hålla avstånd från varann. De förbjöd stora samlingar, skolor stängdes. Eller skolstarten uppsköts, bio- och teaterföreställningar uppställdes och sådana där saker. Och man försökte också inverka på människornas beteende genom upplysning. Cover up each cough and sneeze. If you don't, you'll spread disease. It says American posters. Men dessa åtgärder var sporadiska eller inte samordnade. Och de kom ofta för sent.
hade man ansiktsmasker i Finland? Det finns ju bilder från åtminstone i Amerika där människor bar på ansiktsmasker under spanska sjukan.
Ja, jag vet att de används i Amerika, men jag har inte sett liknande bilder från Finland. Så jag tror inte i stort sträck i alla fall. En sak som borde minnas är att samhället och ekonomin var helt annorlunda än idag. Det fanns färre möjligheter att hålla avstånd från varandra. Så för de allra flesta då för tiden gällde det att jobba, att fysiskt gå till jobbet för att få mat på bordet. Så det var inte så enkelt att distansera som vi har det nu.
Att distansjobba hemifrån med Zoom-möten och liknande, det var ju då inget alternativ som man hade på den tiden. Men just det här med att hålla avstånd och stänga ner vissa delar av samhället, det är ju någonting som vi gör idag också i Finland. Vet man, Heini, om det här hjälpte någonting alls? Minskade det här alltså på smittspridningen under den här tiden?
Ja, vi har faktiskt forskning om det där. I början av 2000-talet studerade två amerikanska forskningsgrupper hur olika städer i USA hade hanterats med spanskan. Och de fick liknande resultat. Städer som tog upp tidiga och stränga åtgärder för att hindra spridningen, dessa icke-farmaceutiska åtgärder, hade lägre dödlighet och hämtade sig snabbare efter epidemin, också ekonomisk, vilket är ganska intressant. Och dessa studier påverkade nationella epidemiplaner i USA och de står bakom uppmaningen att flatten the curve som har påverkat oss alla under det senaste året.
En sjuk historia. Att sjukdomen som bragt otaligt fångas liv i lägret i Dragsvik var något utöver det vanliga har jag förstått redan innan jag själv blivit sjuk. Om inte kära, brännvin och bastu hjälper mot sjukdomen så kommer döden, brukade min mor alltid säga, men inget av det har botat mig. Mitt tillstånd blir snabbt sämre. När jag ser mig själv i spegeln har det mesta av mitt ansikte ändrat färg från brunbränd till mörkviolett. Andningen är så ansträngd att jag allt oftare drabbas av panik och rädsla för att kvävas. Min handflata färgas röda av blod när jag hostar. Jag har ingen som kan komma och se efter mig, och att dö i min ensamhet känns som ett straff från en högre makt. Bara 17 år gammal, jag har inte hunnit träffa en flicka som hade kunnat hålla mig i handen och vyscha lugnande. Frossan har tagit sig in till benen och ända in i själen. Inget kan göra mig varm. När jag inte tror att det kan bli värre så händer det. I feberdimman känner jag att mina lungor fylls av något. Jag undrar om jag drömmer, för inte kan jag ha hamnat i vatten. Men känslan av att drunkna håller i sig trots att mitt medvetande blir allt klarare av skräcken.
Då höll det här på i Finland. Jag vet att det hade väl ändå en ganska, nu kan man ju inte säga att spanska sjukan hade en ganska kort karriär i världen, men det höll ju inte på i väldigt många år. Hur länge hade vi problem med spanska sjukan i Finland?
Från juli 1918 till mars, tidigt april 1920. Och vi hade tre vågor som mesta del av världen hade.
Vet man hur många det är eller hur många det var som fick sätta livet till i Finland av den här sjukdomen?
Statistiken är ganska opålitlig, men i Finland var dödligheter under spanska sjukan mer än 30 000 utöver det normala, så att ungefär där.
Och sen då, som vi nämner här nu, så höll det på i några år och sen så fick man då något slags slut på den här katastrofen. Vad var det som gjorde att spanska sjukan till slut dog ut i Finland?
Ja, det var bara att uthärda den. Det fanns ingen specifik botemedel.
Egentligen cirkulerade den sen ännu åren därefter, men att då hade ju de flesta varje kontakt med viruset och hade liksom fått motståndskraft, så var den inte lika kraftig mera. Utan den cirkulerar och sen kom det nya virusvarianter, för att varje år får vi ju influensa hit i Norden, alltid på vintern, vi vet inte vilken tid, men att då var det samma virusstam som sen cirkulerar bland finländare ännu åren efter. Och samma sak kan det hända att vi får vänta med coronaviruset.
Nu tänker jag att vi faktiskt ska ta tillbaka det från början egentligen. Kanske den en av de mest, de första frågorna som dyker upp i folks huvuden är: varför heter den spanska sjukan? Är det för att den kom från Spanien i början, eller det här måste vi också reda ut?
Nej, det är en historisk slump som också har med pressens roll att göra. Man vet inte säkert var sjukdomen förstod. Kanske i Frankrike eller i mellersta västern i USA eller i Sydkina. Men vi vet att det inte var Spanien. Men den spanska pressen var den första att skriva stora rubriker om epidemin, för Spanien var neutralt i första världskriget och pressen där var inte hindrad av krigscensur.
Så inte så där jättebra reklam kanske då för Spanien som har fått ge namn åt den här sjukdomen?
Jo, nu ångrar vi att alla dessa rubriker.
Man kan ju tänka sig att svininfluensan ville man kalla för mexikansk influensa, men att Mexiko ville inte, och det har väl inte blivit kvar i livet.
Vad är det då sen om det är så att man har en sån otur att man är en av alla de miljontals som gick bort i spanska sjukan? Vad är det som gör att den då sist och slutligen, vad ska man säga då, tar livet av en helt enkelt?
De nyare vetenskapliga rapporter närmast från människor som har dött av spanska sjukan och som har liksom grävts in i isen, så har man kunnat se att det har varit influensavirus inne i lungorna, så att det har varit själva viruset som har orsakat den svåra lunginflammationen.
Så sammanfattningsvis så kan vi då kanske konstatera att spanska sjukan hade en inte så där jättelång karriär, men den slog hårt mot hela världen. Finland var inte på något vis förskonat. Vi har mycket att lära oss och någonting som vi behöver ta med oss nu också när vi ställs inför nya utmaningar då närmast nu covid-19. Också att man har sysslat med social distansering och liknande metoder för att minska på smittspridningen. Så det är någonting man har gjort förr, så det är absolut ingenting nytt. Viktigt återigen att komma ihåg vår egen historia. Tack så mycket Heini Hakosalo, universitetslektor, och Asko Järvinen som är infektionsläkare. Tusen tack för att ni var med.
Tack.
Tack.
Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra avsnitt om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om difteri.
Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.